Nåd være med dere og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Lukas evangeliets 22. kapittel fra den 24. versen. Det uppstod också en disput bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem: Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och jag överlämnar riket till er, liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Har ni någonsin hamnat i en diskussion där ni tänkte: är det här verkligen nödvändigt att diskutera? Nej, det kommer inte att komma något gott ut av den här diskussionen. Vi kanske skulle byta samtalsämne. Bibeln ger oss ett exempel på ett onyttigt samtalsämne. Det uppstod nämligen en diskussion bland lärjungarna. Det handlade om vem som var den största lärjungen. Och när hände det här? Jo, direkt efter den första nattvarden. Visst är det lite märkligt och lite pinsamt för lärjungarna. Tänk er, Jesus har precis instiftat nattvarden. Han har precis brutit brödet och gett dem sin sanna kropp och skickat runt bägaren med vin och gett dem sitt sanna blod. Vilken stor händelse. Tänk att få ligga till bords vid det bordet och vara med om den första nattvarden. Men sen då, vad är det första lärjungarna börjar tänka på? Jo, vem är den största av oss? Men det här var inte första gången de hade diskuterat det här. Det var en återkommande diskussion bland dem faktiskt. De blev liksom aldrig riktigt klara med att reda ut den här frågan. De kände att det var så pass viktigt att de måste ta upp frågan ännu en gång. Men de borde ha förstått redan den första gången att det var ett onyttigt samtalsämne. För Jesus, han hade förmanat dem även vid det första tillfället. Han förklarade: den som är minst bland er alla, han är störst. Sträva inte efter att bli störst, utan var ödmjuk istället. Han sa också: den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Vi kan ju ändå försöka se det från lärjungarnas perspektiv, att sätta oss in i deras situation. Nu var Jesus deras ledare. Men vid det här tillfället på skärtorsdagen, då förklarade Jesus klart och tydligt för dem att han skulle lämna dem. Det här förklarade Jesus i sitt avskedstal, som vi kan läsa i Johannes kapitel 13-16. Och i avskedstalet hade han bland annat sagt: dit jag går kan ni inte komma. Och jag går bort för att bereda plats för er. Och jag går till Fadern. Och han hade sagt: det är för er bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, det vill säga den helige ande. Han lovade visserligen senare att han skulle vara med dem alla dagar till tidens slut. Men han skulle ändå lämna dem. Och de förstod det här, för Jesus konstaterade att det fyllde deras hjärtan av sorg. Han kommenterade det under sitt tal. Men vem skulle vara deras ledare då, när han försvann? Vem skulle anses vara den största? Var det kanske Petrus, Jakob eller Johannes, någon av de tre lärjungarna som Jesus hade tagit med sig på förklaringsberget och vid andra särskilda tillfällen. Att det fanns en sån här liten grupp bestående av 3 lärjungar, det bidrog nog helt säkert till att det bland lärjungarna dök upp en sån här diskussion. Vem som skulle vara störst. För de upplevde att det fanns en viss hierarki. Då återstod bara den sista pusselbiten. Vem är den största av de här 3? Men Jesus hade ju inte sagt att de här 3 var de 3 största. Trots att de fick följa med vid särskilda tillfällen. Men Jesus, han skapade ingen hierarki egentligen bland apostlarna. Här i världen däremot är det typiskt med hierarkier. Det kanske allra tydligaste exemplet på det är inom försvarsmakten. Tänk på den militära rangordningen. I botten finns den som är menig. Det är när man har nyss börjat. Sen kan man stiga i graderna som vice korporal, korporal, furir, överfurir, fänrik, löjtnant, kapten, major, överstlöjtnant, överste, brigadgeneral, generalmajor, generallöjtnant och allra högst upp finns generalen. Men någon sån hierarki, den finns inte i Guds rike, inte i kyrkan. Paulus, han skriver i Galaterbrevet: här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. I kyrkan så ska vi inte vara upptagna med att upphöja människor och ge dem äran, eller oss själva för den delen, utan vi ska istället upphöja Gud och ge honom äran. Men här finns ändå en likhet med försvarsmakten, för det finns en som är högst upp. Kristus är huvudet för kyrkan. Man kan säga att Kristus är vår general. Men det faktum att Jesus inte hade skapat någon tydlig hierarki bland lärjungarna, det var ju väldigt klokt. För det var ju ändå viktigt för den tidiga kristna kyrkan att lyssna till vilken som helst av apostlarna. Apostlarna skulle resa runt åt olika håll och sprida evangeliet. Ifall någon apostel skulle anses vara större än en annan, då skulle ju det kunna hindra spridningen av evangeliet. Då skulle mottagarna kunna få för sig att de kunde lita mest på en särskild apostel, mer än de andra. Tänk om någon skulle ha sagt: hörru du, vi vet inte riktigt om vi kan lita på dig. Kan inte du skicka Petrus till oss istället? Vi har hört att han liksom ska vara överste apostel. Men just därför hade inte Jesus utvalt någon överste apostel. Utan han hade gett apostolisk auktoritet till dem alla. Den romersk-katolska kyrkan däremot, de vill ju hävda att Petrus var särskilt utvald bland lärjungarna, att han liksom var störst och att han var den första påven. Men Jesus hade sagt till dem alla: den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och Jesus sa aldrig att någon av dem skulle vara herre över de andra. Utan tvärtom så var han väldigt tydlig med att förbjuda det. Han sa vid ett tillfälle: men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Ja, den romersk-katolska kyrkan har blundat rejält för det här bibelstället i Matteus 23. Hade de bara stannat vid det här bibelstället och studerat det noga, så borde de dra slutsatsen att påvedömet är obibliskt. En är er mästare, och ni är alla bröder, säger Jesus. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, säger Jesus. Hur är det möjligt att vara förespråkare för påvedömet när Jesus har varit så kristallklar med att ingen i kyrkan har en rätt att upphöja sig över någon annan, som om deras undervisning skulle vara viktigare att lyssna till än någon annans? Den romersk-katolska kyrkan, de påstår till och med att påven är ofelbar. Men det är att genom en egenskap som endast Gud har. Man upphöjer påven till samma nivå som Gud. Men istället för att ge kyrkan en apostel som har överordnat alla de andra och en påve som ska vara överordnad alla andra i kyrkan, så har istället Gud gett oss den heliga ande som har talat genom alla apostlarna. Och här finns det en likhet mellan gamla och nya testamentet. För på samma sätt som ingen särskild profet i gamla testamentet var viktigare eller större än en annan, så är ingen av apostlarna heller det i nya testamentet. Hela Bibelns undervisning är lika viktig och lika pålitlig. För Gud har gett samma auktoritet till alla profeter och alla apostlar. Det finns ett väldigt fint bibelställe i Efesierbrevet som handlar om det här. I Efesierbrevet kapitel 2. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Så vi är uppbyggda på deras undervisning. Och Jesus är hörnstenen, den som gör hela byggnaden rak. Men är det då fel att vilja ha någon eller några som är ledare i en kyrka? Är det fel att vilja vara en ledare? Är det en rätt slutsats utifrån det som Jesus säger till lärjungarna? Nej, Gud har inte förbjudit kyrkan att ha ledare. Det kan rent av vara en nödvändighet för en kyrka att ha ledare. En grupp människor kan lätt känna sig vilsna om det saknas en ledare. Vi kan tänka på ett bibelställe där det står om folkskarorna som Jesus mötte. Det står i Matteus kapitel 9. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och ju större gruppen är, ju större blir också behovet för att ha en ledare. Tänk på israeliterna under gamla testamentets tid. Det var verkligen en stor grupp. För Mose var det därför en viktig sak att de skulle ha en ny ledare efter att han hade gått bort. Så han bad till Gud: må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över församlingen som kan gå i spetsen för dem när de drar ut och kommer tillbaka, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens församling inte blir som får utan herde. Men även mindre grupper behöver ledare. Tänk er en arbetsplats utan chef. Eller tänk er en skolklass utan en lärare. Hur skulle det gå? Det skulle ju bli värsta kaoset. Så att ha en ledare kan vara bra. Men vad var då poängen med Jesu förmaning till lärjungarna som hade diskuterat vem som var den största? Jesus hade sagt: folkens kungar beter sig som herrar över dem, och det som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. Det kan alltså visserligen finnas ledare inom kyrkan, men poängen är hur dessa ledare ska bete sig och hur de ska behandla andra människor och vad de ska göra. Poängen med att ha en ledare är ju framförallt uppgiften som ledaren har. En ledare som inte har någon konkret uppgift, det är ju bara en härskare, och det är ju ganska meningslöst. Men uppgiften som Jesus har gett alla ledare i kyrkan är att vara en tjänare för de andra i församlingen. Även den som vill vara störst ska vara en tjänare. Och det här hade också aposteln Petrus förstått. Han skriver nämligen så här i sitt första brev, i en uppmaning till de äldste. Han skriver: uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. De ska inte bete sig som herrar, utan de ska vara ödmjuka. Precis som alla kristna borde vara ödmjuka. Men hur ligger det till på det området? I Filipperbrevet skriver Paulus: sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Sök inte tom ära, förmanar han. Vad innebär det att söka tom ära? Ja, det kan till exempel vara när vi försöker vinna diskussioner. När vi inte är så intresserade av att lyssna och försöker förstå vad andra vill säga. Det är när man alltid försöker ha det sista ordet. Det är när vi aldrig kan medge att den andra har rätt. Då är det bara tom ära vi söker. Aposteln Paulus förmanar oss. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Jesus, han kom till världen för att vara vår tjänare. Jesus sa till sina lärjungar, jag är här mitt ibland er som en tjänare. Och vid ett annat tillfälle sa han, så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det här är en bra sammanfattning av allt det som Jesus gjorde fram till dess att han led och dog för oss. Vi kan tänka på det tillfället när han tvättade lärjungarnas fötter. Då blev det väldigt tydligt för lärjungarna att han agerade som en tjänare. Men egentligen så hade han varit en tjänare hela tiden när han vandrade runt och botade, hjälpte och undervisade människor. Och det här är viktigt för oss. För Guds lag kräver av oss att vara fullkomligt ödmjuka, fullkomliga tjänare. Men det kravet har vi inte uppfyllt. Men det kravet har Jesus uppfyllt i vårt ställe. Så att det räknas som om vi har gjort det. Det är det här vi kallar Kristi aktiva lydnad. Som tillsammans med hans passiva lydnad bildar frälsningsverket. Jesus är vår frälsare både i det att han höll alla buden för oss och i det att han led och dog för oss. Och det är detta som räknas när Gud ser på oss. Då ser Gud att vi har blivit tillgodoräknade det som Jesus gjorde för oss och han ser inga synder för de har Jesus tagit bort. Amen. Låt oss be. Tack kära Gud för att du sände din son för att vara en tjänare i vårt ställe. Hjälp oss att tjäna varandra ödmjukt som Jesus gjorde för oss. Amen.